tiempo de
Välkomna till musikpodden 1234 plus. Och vi sitter här och debatterar lite om vad det är för nummer på det här avsnittet. Men man kan säga att det är
ett nummer.
The Road Trip Special.
Så kan det vara.
Ja, det är jag, Lars Berger, och det är
Torbjörn Jackson.
Ja, vi är på väg till Göteborg här nu. Vi ska träffa våra nya kamrater Jens och Kristoffer.
Ja, ska
jag. Som huserar till vardags i podden Beatles låt för låt.
Precis.
Så vi ska träffas på Hotell Opalen i Göteborg. Där vi ska göra en inspelning, eller vi ska göra två inspelningar, minst.
Ja.
Mm. Så det blir en hel dag.
Det blir spännande och roligt.
Ja, jättekul.
Mm.
Vi passerar precis nu antikladan här på höger sida. Där har de en väldigt bra vinylavdelning.
Är den
jag rekommenderar.
Bra? Är den bra?
Ja. Till bra humana priser, lite olika.
Ja. Jag har varit där inne lite snabbt en gång och faktiskt köpt. Jag tror jag köpte hittade en London Town med Wings där.
Ja. De har mycket, mycket bra grejer där. Då ska man får kolla kvaliteten, men man kan göra fynd.
Ja.
Hotell Opalen är ju inte bara känt för att de huserar Beatle Day Sweden varje år.
Nej, det är de kända för det?
Ja, det är de verkligen kända för.
Ja. Ja, vi har ju börjat planera här nu för årets arrangemang som ska gå av stapeln här i oktober,
ja.
2024. Så vi planerar och ser vilka band det är som ska spela i år.
Coolt.
Det blir jättekult.
Ja.
11:e året.
Oj då.
Ja.
Och du har varit med hela tiden?
Jajamensan. Vi har varit på lite olika ställen. Vi började på Valand, var första gången. Mm. Och sen har vi varit på Trädgården i ett antal år.
Mm. Jaha. Okej.
Okay. Ja. Och sen har vi varit tillbaka på Valand igen. Och sen har vi varit på Brewhouse, heter det.
Där har jag varit på konsert, Magma.
Ja.
Ja.
Du kom med,
bra konsertlokal.
Sjung med i varje text.
Ja, just det. Nej, jävla bra var det.
Ja, det är en bra konsertlokal, ja.
Mm.
Jättebra.
Man kommer nära bandet.
Ja. Men nu kör vi på Scandic Opalen sedan ett par år tillbaka.
Ja.
Har ett jättefint samarbete med dem där.
Härligt.
Ja.
Men då har de någon slags större samlingslokal då? Eller där ni kan ha...
Ja, vi provar oss fram lite där. Men det är ju restaurangen, kan man säga.
Ja, just det. Dit vi ska nu och träffa Jens och Kristoffer.
Ja, precis.
Och käka frukost först.
Nej,
när vi börjar spela in.
Ja.
Jag har aldrig varit inne på Hotell Opalen.
Nej.
Men varje gång som vi kör förbi med familjen, ända sedan barnen varit små, då brukar jag peka på Hotell Opalen och säga: där inne, barn. Det var där som Jimi Hendrix förstörde ett hotellrum 1968. Och de är lika ointresserade varje gång.
Men vi tänker att ni som lyssnar och tittar på oss är väldigt intresserade.
Ja, det borde ni vara. För det är ju ett stycke musikhistoria som vi ska... Ja, alltså... Torbjörn har ju lite kontakter på hotellokalen, det märker man ju. För han har alltså fixat så att vi ska kunna komma in och kika på detta hotellrum nummer 625.
Ja.
Så det är ju helt otroligt.
Det är kul. Lite musikhistoria där.
Mm, verkligen.
Mm.
Det tar lite emot att prata om Jimi Hendrix våldsamma tendenser. För att egentligen så var han ju en väldigt ödmjuk och timid och snäll person i nästan alla sammanhang han var i.
Mm.
Men någon gång då och då så händer det andra saker. Och bland annat då i Göteborg. då i januari. Nej, vänta, när var det förresten?
Jag tror det var i maj.
Nej, det var i januari.
Ja, just det.
4 januari 1968. Så hände det här.
Just,
som vi,
ja, precis. Som. Det var precis efter nyår där, ja.
Ja. Och Jimi Hendrix har ju väldigt mycket att spela i Sverige överlag. Under sin korta men intensiva karriär. Han har ju alltså, det beror lite på hur man räknar, men han gjorde 34 konserter i Sverige.
Va?
Under åren 67 till 70.
Det var inte bra.
Men alltså det är 19 datum om man säger så. Men många av de här var liksom två konserter per dag, om man säger så. Så över hela Sverige var han ju rörde.
Och hur kom han in i Sverige?
Var... Ja, han flög ju.
Jaha, det var så han gjorde. Men jag tänkte, var det någon som hade snappat upp honom och kom här, du ska till Sverige? Jag menar som...
Nej, jag vet inte.
Claes Burling tog ju Beatles till Sverige liksom. Mm, mm. Men hur, var det någon som hade fattat Jimmys storhet och du ska komma till oss? Det kanske var Claes Burling.
Det är inte omöjligt. Det var inte riktigt den informationen.
Nej.
Men jag tänker, det var inte ovanligt att det var... Både Beatles var ju mycket i Sverige, eller tidigt i Sverige.
Ja.
Och om man tänker på en på sådana som Led Zeppelin, som gjorde sina första konserter i Skandinavien och var här och rörde. Jag vet inte om det fanns någon slags tradition av att spela i Sverige.
Ja.
I Led Zeppelins fall så var det ju det att de ville börja lite bortom radarn, om man säger så. Prova sig fram. Tänkt att i Sverige och Skandinavien, där ingen som vet att vi är där överhuvudtaget.
Nej.
Förutom vi svenskar. Så vi har fått lite sådana... Vi har haft lite tur och fått tidigt stora artister. Eller som sedan blev stora.
Hade varit häftigt att få uppleva.
Ja, verkligen. Men vi är lite för unga.
Ja, vi är ju det.
Ja.
Det är skönt att kunna säga det.
Ja, någon gång. Ja, men så var det i alla fall. Men då i januari 1968 så var han The Experience i Göteborg och skulle spela på Lorensberg. Och då bodde de på hotell på Opalen. Och vi kommer väl återkomma till det här när vi är i rummet också. Men vi kan ju ge lite backstory redan nu. För att... Han blev hämtad på flygplatsen och inkörd till hotellet och sådär. Och ja, bad om knark, kan man säga.
Till sin manager då, eller?
Ja, eller till de svenska, de som var turnéansvariga i Sverige.
Ja.
Lite försynt så bad de om lite knark. Finns det möjligt, kan man säga. Det här är ju ingenting som vi vet 100%, men vi det är vad vi har fått information om.
Ja.
Och det var ingenting som kanske var det så vanligt att man försåg artisterna med substanser.
Nej.
Men i det här fallet så hade den här svenska turnéansvarige faktiskt en kontakt. Och den kontakten var skådespelaren Örjan Ramberg, som fixade någon slags illegal substans. Vad vet jag inte.
Du vet inte vad, nej.
Nej. Så att det var ju bra. Då var de ju nöjda.
Ja.
Och sen var det konsert och så var det... Skulle de ut på lite galej efteråt. Har ju tänkt. Så de hade en chaufför som hade fått instruktioner om att köra dem till... Jag tror att det var Q-Club som var hippa stället i Göteborg. Så där var de fram till klockan 12 där de blev, då de blev tillbaka körda till hotellopalen. Men de kände sig inte riktigt nöjda med kvällen. Så att de gav sig ut igen. Och då var de på någonting som heter Club Carl. Som jag inte vet var det låg riktigt, men... Och där var de fram till klockan 2. Då de hittade tillbaka till hotellet och hotellrummet. De hade ju flera rum då givetvis på hotellokalen. Så det blev lite efterfest.
Och efterfesten i Jimmys rum.
Ja, där vi går lite isär. Jag vet inte riktigt var efterfesten var.
Men Jimmy bodde ju 625.
Ja, exakt. Precis. Ja. Och till slut då, vid fyra snåret, så var det någon annan hotellgäst som tyckte att det kunde räcka. Så kontaktade receptionen. Och de skickade upp en snubbe som gick in i Jimmys hotellrum 625.
Ja.
Och hittade honom på sängen. Sovandes och ganska mycket blod.
Ja, just det.
För att han hade skadat sin hand.
Mot en sönderslagen fönsterruta, va?
Exakt, ja. Precis. Så det blev ju att ringa polis och så, som kom dit och tog hand om Hendrix och körde honom till Sahlgrenska, där han fick sy sin hand. Och sen så blev han också satt i fyllecell.
Just det, han fick sova ruset av sig.
Exakt.
Ja. Men, och hela rummet var ju sönderslaget, precis allting.
Ja, där är det också lite olika uppgifter. Hotellet tycker ju det då, att det här var ju fruktansvärt. Ja. Det såg ju bedrövligt ut, och de uppskattade skadorna till ett värde av 5718 kronor.
Ja, just det, det läste jag.
Ja. Och det är ju ganska, var ju mycket pengar då.
Ja.
Jag vet inte vad det är motsvarande nu. Men om man läser vad han turnéansvarige, svenske turnéansvarige, så han var nämligen också där tidigt och kollade läget. Han tyckte inte att det såg så illa ut.
Mm-hmm.
Att det var kanske lite onödigt, att det var en liten överreaktion.
Ja.
Men ja, det kan vi inte säga så mycket om. Ja, och sen så blir han på morgonen där då, så får han ju komma ut, Hendrix får komma ut ur fyllecellen, och han är väldigt, han är väldigt skamfull och tycker att det är jobbig situation.
Ja.
Sen ska han också spela på kvällen.
Just
samma
det.
Kväll där.
Ja.
Och han är sydd och men de genomför i alla fall den här konserten, som var första stoppet på en Sverige-turné, som skulle ta dem till lite olika ställen i Sverige. Bland annat Stockholm och Karlstad och sådär.
Mm.
Men polisen då i Göteborg hade ju tänkt att han skulle, det här skulle ju till tingsrätt. Det blir ju liksom, det ska ju bli domslut på det här. Och i Sverige så gör vi saker och ting enligt lagen, beroende på vem man är. Så det var ju tänkt att han skulle vara i Göteborg, att han inte fick röra sig. Men på något sätt så fick de i alla fall lösning på det där, så att de kunde slutföra sin Sverige-turné.
Mm.
Fast han fick ju inte lämna landet då. Sen när turnén, Sverigedelen var färdig, så åkte resten av Experience hem till England. Men Jimi Hendrix fick ju inte resa med, utan han var tvungen att stanna i Göteborg.
Ett par veckor till?
Ja, precis, 14 dagar tills han skulle in i rätten. Där har jag inte hittat några uppgifter riktigt om vad. Jag vet att jag tidigt, för länge sedan läste jag någonting om att han bodde i någon slags barack eller någonting.
Ja, du menar de två veckorna?
Ja, de här två veckorna. Ja, just det. Men det, jag känner att det kan inte riktigt stämma. Så de uppgifterna får ni ta med en nypa salt.
Han bodde inte kvar i 625 i alla fall.
Nej, jag tror inte han var han var nog inte välkommen.
Nej.
Inte så välkommen som vi är idag.
Nej.
Till hotellopalen. Utan då fick han vänta på att han skulle in i rätten då. Och när han då var där, det var väl den typ 13-14 eller någonstans i mitten på januari där.
Mm.
Så han erkände ju brottet förstås. Så att han, då fick de ju betala de här 5718 kronor till hotellet, samt att han blev dömd till 80 dagsböter av 40 kronor. Ja. Alltså 3200 kronor i böter också. Så sover de med det. Så gick det till.
Stackars pejk.
Ja, det var inte lätt.
Nej, men och det var ju inte... Sen gick det ju ut för honom. Det var inte långt efter. Var det ett år eller någonting som han dog sen? Eller ett och ett halvt
år? Nej, detta var ju 68.
68. Ja, nej, men ett par år senare va?
September 1970 dog
1970,
han.
1970, ja. Men det är ju det är inte jättelångt efter.
Nej.
Så han levde ju ett väldigt hårt liv.
Ja, absolut. Och väldigt intensivt. Och han är ju med otroligt mycket under den tiden.
Ja.
För... som vi har pratat om förut i våran podd, att folk gjorde ju både två och tre skivor per år och ja, var ute och turnerade. De hade ju inte en lugn stund.
Nej.
Så att han var ju väldigt produktiv under sin korta karriär, Hendrix. Spelade in en massa och gjorde massa med konserter. Och... men som jag sa i början här, att han var ju verkligen inte känd för att vara någon bråkstak eller... slog sönder saker i vanliga fall. Så det här var ju... när man läser på vissa ställen så blev han arg därför att det var fans som försökte ta sig in i hans hotellrum.
Mm-hmm.
Jag vet inte riktigt vad det betyder, men... för att de...
Och då tänker man, nu måste jag slå sönder något.
Ja, jag vet inte. Eller också var det någon slags Örjans dåliga knark, kanske.
Ja, så kan det ju vara.
Det vet man ju inte.
Ja.
Eller... en dålig blandning av knark och alkohol. Eller så kanske de inte hade ätit ordentligt.
Så kan det vara.
Ja.
De kanske inte hade varit nere på hotellfrukosten.
Nej, det ser vi fram emot.
Det ser vi fram emot när start. Men jag tänker så här...
Jo, men i alla fall för att slutföra det här med bråkstake. Det var han ju verkligen inte. Nej. Även om han i början av sin karriär lite rasistiskt blev... benämnd som The Wild Man of Borneo.
Ja, just det.
I tidningarna i början, ja, då, innan de visste vad han var. Men det var ju hans scenpersona, om man säger så. Han var ju väldigt intensiv på scen och
eldade gitarrer.
Ja, precis. Mm. Men privat var han ju tvärtom. Väldigt tystlåten och snäll och sådär på alla sätt. Så det var det jag ville
slutföra. Men du som är, för det har jag ändå att säga, att du är ett ganska stort Hendrix-fan.
Ja, det är jag.
Du kan ju Hendrix mycket mer än vad jag kan. Jag vet ju lite grann och de stora hitsen och sådär. Men om man är nybörjare, om man vill liksom fördjupa sig, vad har du lite rekommendationer?
Ja, verkligen. Han släppte ju inte så många, han släppte just tre studioalbum under sin korta men intensiva karriär. Och det är ju den första då, Are You Experienced? Och där finns ju de här stora omedelbara hitsen med Foxy Lady och Purple Haze och de här.
Kom den 67?
Ja, ja exakt.
Ja.
Och sen så släppte han ju också Axis Bold as Love, som, ja, som är lite mer... flummig, psykedelisk, väldigt cool skiva. Och sen så även dubbelplattan Electric Ladyland, där han experimenterade i studion jättemycket. Han hade ju egen studio då och kunde lägga mycket tid på att få ljuden dit han ville. Den första plattan är ju väldigt sådär snabbt inspelad. Chess Chandler var ju manager och var liksom rapp och fick saker att hända mycket. Och även studio liksom in och ut fort. Och det var inte riktigt så som Hendrix ville arbeta. Han var ju mer intresserad av att utforska studions möjligheter tillsammans med Eddie Kramer. Så att han, det är därför det finns otroligt mycket material kvar och mycket tagningar. De sparar liksom allt och därför har det kommit mycket utgivningar efter
den stöd, ja.
Men om jag ska försöka göra en liten topp 5-lista över de låtar som jag tycker man ska lyssna på om man vill fördjupa sig i Hendrix.
För de här tre albumen, första kom 67,
ja,
och andra kom
68 och så 69.
Ja, just det.
Precis. Så höll han ju på med sitt fjärde album. Höll han på med vid sin död. Han hade jättemycket material som han försöker göra.
Kan du plocka upp något där?
Ja, jag ska ha lite. Så,
jaha. Ja, har du med en liten skivpåse då?
Ja, en väldigt liten skivpåse för att vara mig.
Ja, den brukar ju vara...
Det brukar vara tre fyllda.
Ja.
Men det var ju en platta som skulle bli som skulle heta First Rays of the New Rising Sun. Som han höll på med. Det skulle bli en dubbelplatta också. Och den har de försökt att återskapa på senare år, och The Hendrix Estate har släppt en som ser ut så här. Den har jag bara på CD då. Den visar jag upp här nu. Som heter då First Race of the New Rising Sun.
När släpptes den?
Den släpptes 97.
Ja.
Compiled as an album for the first time. Så är det med det.
Ja.
Man kan säga att den plattan som kom efter hans död, som heter Cry of Love, är ju en enkel albumsvariant av First Rays of the New Rising Sun. Det här är också en väldigt bra skiva, tycker jag.
Den har du tipsat om tidigare.
Det är ju min den skivan, det är min första Hendrix-skiva kan man säga, och den som jag har lyssnat på väldigt mycket och tycker är väldigt bra.
Är den också så experimentell som tredje skivan där då?
Ja, det tycker jag. Det är, och den är även en utveckling från det, för att man märker att det hade kunnat ta vägen på väldigt många häftiga sätt hans karriär om han hade fått fortsätta. Om han hade fått turnera lite mindre och använda mer tid i studion.
Ja.
Så tror jag att vi hade kunnat få otroliga skivor framåt.
Ja.
Och han var ju också väldigt intresserad av att samarbeta med andra artister och sådär. Han och Miles Davis hade ju någonting ihop som de kokade på.
Just det.
För Miles Davis var ju intresserad av att röra sig mot rockhållet och blandat. Så det blev ju, han uppfann ju fusionrocken sen, Miles Davis, med sina härliga plattor på 70-talet. Med Bitches Brew som kanske den mest kända då.
Var inte Jimi Hendrix påtänkt också i någon... att han skulle vara med i ELP? Att de skulle göra någonting ihop?
Emerson, Lake and Hendrix. Nej, det var det.
Emerson, Lake and Palmer and Hendrix.
Nej, men just det. Help.
Skulle ja. Det bli? Ja, jag har läst det någonstans.
Hendrix, Emerson, Lake and Palmer.
Ja.
Det var också, det vet jag inte hur seriöst det var.
Nej.
Men de var ju hippa på den tiden. Ja. Emerson, Lake and Palmer. Mm. Och Keith Emerson var ju så. Så att men det vet jag inte om det hade kunnat bli något bra av det. Men det fanns mycket möjligheter för Jimi Hendrix att ha en fantastisk karriär framåt.
Ja.
Men det fick han ju inte uppleva då. Tyvärr.
27 år blev han.
Ja, det är tråkigt. Men vi återkommer till låtarna här nu då.
Ja.
Och då den låten som är från Cry of Love här, och även First Rays of the New Rising Sun, som heter Freedom. Har du hört den?
Det är inte så att jag har den i minnet nu när du säger det, men
den är otroligt häftig och svängig.
Ja.
Lite små progressiv i arrangemanget. Asfräck låter det. Den ska man lyssna på.
Ja.
I vår lilla playlist som vi gör.
Ja.
Den är ganska lätt att ta till sig också. En annan låt som också är från denna Cry of Love, eller First Ray of the New Rising Sun. First Rays of the New Rising Sun ska jag säga. Som är kanske hans mest progressiva låt överlag. Lång och mäckig och härlig, som heter In From The Storm.
Ja.
Den är jättebra. Asfräck låt.
Känner igen titeln, men jag kanske blandar ihop det med någon annan.
Den är grymt bra.
Ja.
Den ska man lyssna på. Alla de här låtarna som jag kommer att tipsa om nu, de är från senare delen av hans karriär, för att det blev bara bättre och bättre. Men så Are You Experienced, den plattan, den är ju härlig på det sättet att den är ganska omedelbar och lätt att ta till sig, men också lite, ja, det är det här med debutplattor som jag pratat om.
Mm.
Att det känns lite stolpigt, lite för snabbt inspelat kanske. För att det ska vara tillfredsställande i längden, tycker jag.
Men om man nu lyssnar på dina tips och sen vill fördjupa sig och så går tillbaka och lyssnar på All Your Experience, blir man besviken då, tror du?
Alltså det blir man inte egentligen, för att det är ganska homogent, alla de här tre skivorna. Det är ingen som faller ur ramen egentligen, utan alla är liksom kompetenta delar av hans diskografi.
Ja.
Så sett. Sen är det liksom vad man föredrar. Jag föredrar hans experimentella sida.
Ja.
Och så. Nummer tre på listan är också, kan man säga, ett uttryck för hans mer progressiva, experimentella ådra. Och det är låten som heter Hey Babe. Vad heter den mer? Den har en massa olika titlar den här, men beror lite på vad man ser. Men Hey Babe, Hey Baby, New Rising Sun.
Är det samma platta fortfarande?
Ja, First Rays of the New Rising Sun.
Ja.
Den är inte med på Cry of Love.
Nej.
Och det är lite olika den heter lite olika på olika ställen. Den är även med på Rainbow Bridge-skivan som kom efter Cry of Love. Där de kör på Hawaii. Kör de en cool version på den.
Det är en live-skiva.
Ja.
Ja.
Ibland heter den bara Hey Babe. Ibland heter den New Rising Sun. Ibland heter den First Ray of the New Rising Sun. Men vad den än heter så är den väldigt bra. Ja. Väldigt cool låt.
Tack, bra tips.
Ja. Sen har vi även, om vi går ifrån den här First Rays of the New Rising Sun och Cry of Love, så har vi ju då Band of Gypsies, där han hade gjort sig av med The Experience. Noel Redding var ju inte så, han var inte så bekväm i rollen som basist och sidekick till Jimi Hendrix. Han hade ju högre mål med sin karriär. Han ville ju helst spela gitarr och sjunga och göra låtar.
Mm.
Så han hoppade av eller blev avpoliterad från The Experience ganska först då, om man säger så. Och Mitch Mitchell blev också, han blev väl aldrig riktigt kickad, men han blev inte uppringd.
Nej.
Av Hendrix, nu är det dags, utan Jimi Hendrix gjorde ett samarbete med två andra musiker. Billy Cox på bas och Buddy Miles på trummor. Och gjorde lite konserter och inspelningar och även en liveskiva då. Och en av de bästa låtarna därifrån är Power of Soul. Som är en jättefräck låt. Som finns också i massa olika varianter, inspelningar och sådär. Alla låtar som han gjorde på senare tid finns i jättemånga olika varianter och outtakes. Och det var lite som du berättade om när Ringo Starr spelade på Concert for Bangladesh.
Ja.
Och han var lite orolig för Bob Dylan att spela. Första set så gick det bra. Och sen nästa set så var det plötsligt inte samma sorts låt längre. Nej, utan då var det
valstakt.
Då var det vals den här gången. Ja. Lite så var det med Hendrix. Han provade många olika varianter.
Ja.
Tempon och sådär. Och arrangemang.
Men den här sättningen i bandet. Gjorde de några studioinspelningar också?
Ja, de var inne i studion. Och den mest kända, det är ju Band of Gypsies, den live-upptagningen från Fillmore.
Ja.
East eller om det var West. En nyårsspelning de gjorde. Men de är även inne, det finns en jättebra halvofficiell skiva. The Hendrix Estate har en sidolabel, om man säger så, där de släpper lite mer bootleg-aktiga skivor med lite kanske sämre kvalitet eller så här. Där finns det en som heter Baggies Rehearsal eller någonting. De hade en replokal uppe på ett loft i New York där Eddie Kramer försåg Jimi Hendrix med en liten enklare bandare, tvåkanalig, och lärde honom hur den fungerade. Och där finns det inspelningar från när de repade inför Band of Gypsies spelningarna. Där finns det ashäftiga varianter av de här låtarna, och bland annat Power of Soul är med på en jättefräck inspelning där.
Bra.
Men inga av. Sen så, det var ju inspelningar hela tiden med olika varianter, och ibland var Mitch Mitchell med, och ibland var Buddy Miles med på trummor, och ibland var det någon annan. Så han gillade att prova olika musiker, Hendrix.
Ja.
Billy Cox var ju den mest stabile, kan man väl säga, efter Noel Redding. Han var ofta med och spelade bas. Men även Hendrix spelade bas på sina grejer ibland. Den sista låten jag vill lyfta fram, det är ju, sen finns det ju massa bubblare här. Till exempel Fire är ju en asfräck låt.
Ja, den är bra.
Ja, den är jättebra.
Den känner jag till.
Du har en låt från Axis Bodus Love som heter Third Stone from the Sun, som är jätte psykedelisk och häftig. Sen finns det en låt som heter Stone Free, som också är lite mer känd sådär. Jättebra. Men den sista, femte låten som jag vill föra fram är Crosstown Traffic.
Oj, oj, oj. Den är ju jättebra.
Ja, absolut. Den är ju en liten, ganska känd låt.
Ja.
Mycket på grund av att den var med i en jeansreklam.
Ja, ja, det var så.
Ganska tidigt, precis. Om det var 90-tal eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg vad jeansmärket hette, men det bryr vi oss inte om, för vi gör inte sån reklam här på podden. Vi gör bara reklam för Hotell Opalen.
Ja, precis.
Två tummar upp. Jo, men alltså man kan gräva om, det är nästan i samma dignitet som Beatles, som är, Beatles är ju, man kan ju gräva hur mycket som helst i Beatles och ändå hitta flera lager under, och hur mycket de hann med på sin lite längre karriär hade de ju än Hendrix.
De hade ju ändå 7 år och spelade in skivor.
Ja, men det är ju som ett
13 skivor.
Det är ju som ett multiverse, ja. Hela Beatles.
Ja, verkligen.
Men Hendrix är lite åt det hållet också. För det finns otroligt mycket att gräva i. Och det finns vissa böcker som går igenom dag för dag under hela hans karriär. Och det hände någonting nästan varenda dag.
Ja.
Det var en inspelning här, det var en konsert där. Det var att han satt in och jamma hos någon där. Så att... I likhet med Beatles så hann han ju med otroligt mycket under det här korta då.
Ja. Det finns ju en rolig Beatles-koppling, tycker jag. Det var ju att han snappade upp då när Beatles släppte Sgt. Pepper.
Ja,
och
visst.
Det var väl bara någon eller några dagar efter som han framförde. Eller var det till och med innan den släppte? Nej, det var precis
nej.
Efter släpp.
Jag tror det är 3 dagar efter Sgt. Pepper släpps.
Ja, precis.
Så
i juni 67 där.
Mm. Så gör han en version på Sgt. Pepper.
Ja, och det finns ju att kolla på YouTube.
Jag tror att det är på det är Albert Hall.
Ja, det
är... Och på tal om Beatles så gjorde han ju även en version på Daytripper.
Ja, det är just det.
Han har spelat in.
Precis.
Och så är det med det. Det kommer ett litet reportage här nu från hotellopalen. Där vi får tillgång till hotellrum nummer 625. Ja. Så varsågoda, vi klipper till detta nu. Så återkommer vi sen och gör ett litet outro efter. Eller vad säger du, Torbjörn?
Ja, men det tycker jag blir jättebra. Nu är vi snart framme på balen här också.
Du kör väldigt bra, måste jag säga.
Ja, jag försöker hålla tunga rätt i mun här.
Bra det. Tack och hej.
Tack. Ja, men nu poddar vi igen.
Ja.
Nu. Hotell Opalen, Göteborg.
Ja, här är vi och vi har... Vi är inte själva den här gången.
Icke.
Vi har med oss Beatles låt för låt podcast. Vad kul att få vara med. Grymt.
Får vi se vad vi ska prata om. Vad säger ni om Jimi Hendrix då? Vad har ni för relation till Jimi Hendrix?
Ja, alltså... Ganska grund kan jag vara helt ärlig och säga. Jag gillar ju såklart Hey Joe och... vad fan heter det? You Are The Experience, eller vad heter det?
Are You Experienced?
Are You Experienced, vad heter det?
Jag lyssnade jättemycket på All Along The Watchtower.
Alltså, ja, just det. Just det.
När jag var liten. Men annars så var det väl att man såhär, ja, han är en av de bästa gitarristerna som funnits.
Mm. Vad heter det? Voodoo Child?
Voodoo Child, ja, Slight Return.
Den har jag lyssnat på.
Vad har vi här? Nej, men titta här, nu kommer Torbjörn här med rumsnyckeln till 625 Jimi Hendrix specialrum.
Ja. Ska vi se.
Som är precis intakt från 4 januari 1968. Ingen har varit inne där förutom nu när vi ska gå in.
Har du pratat med våra gäster här?
Mm.
Ja, vad bra.
Ja. Vi har börjat prata om deras relation till Hendrix.
Ja. Ja. Har ni hört Jimi Hendrix version av... Sgt. Pepper.
Absolut. Ja, absolut. Ja, det är väl den Beatles-kopplingen som finns. Mm.
Daytripper också.
Har han gjort Daytripper också?
Ja, okej.
Okay. Den är lite mer obskyr sådär. Ja. Det finns inte någon... Den finns på en del bootlegs och så. Jag vet inte om den är officiellt utgiven.
Låter den bra eller?
Jag kan inte riktigt svara på det. Den ska vara tydligen ganska trogen originalet.
Ja. Ja, men Beatlarna, framförallt Paul, var ju ett riktigt Jimi Hendrix-fan.
Mm. Liksom. Han var ju med på de här småklubbarna när Hendrix kom till London först då.
Bag of Nails.
Ja, exakt. Nu börjar vi närma oss här. Nu har vi kommit upp på sjätte våningen här. Om man börjar känna vibbarna lite.
625 ska vi till.
625 ska vi till. Det måste vara åt det hållet, va?
Det är det.
Du kommer ihåg det sen du såg det sist?
Jag har varit här innan faktiskt.
Ja, du har ju varit där. Jag har sett en bild på det. Den lägger vi in här, den bilden på dig där. Ja. När du var lite yngre.
Här va?
625, här står vi utanför rummet nu. Det är en plakett med en Stratocaster. Så står det Jimi Hendrix.
Och varför var han...
Fast det här är ju ett fel då. Kan vi säga till hotell och balen. Den här är ju vänd åt fel håll.
Ah.
Det skulle varit så istället.
Men jag kanske
han spelar ju på en höger vänd, alltså vanlig Stratocaster, men han hade den ju upp och ner på. Eftersom han var vänsterhänt.
Ja, just det. Och det är väl därför Paul också tyckte om det kanske.
Ja, ja, precis.
Ja, men också vänsterhänt.
Och även Ringo ju.
Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och nu får ni hjälpa oss här. Varför var Jimmy just i det här rummet?
Ja, det var ju då den 3-4 januari 1968 som var han här för att spela på Lawrenceberg.
Ja.
Och var ute och festade efter spelningen. Hade fått lite knark av Örjan Ramberg, den kände svenska skådespelaren. Så att de var ute på lite klubbar och sen så kom de tillbaka till hotellet vid 12-tiden.
Ja.
Men de kände sig inte redo. Så de gav sig ut en stund till ett ställe som heter Club Karl, om jag är rätt informerad. Sen kom de tillbaka hit vid tvåsnåret på natten. De hade ju lite olika rum här, men detta var Hendrix rum.
Mm.
Och fortsatte festen fram till fyra tiden på morgonen, då det var någon annan gäst här som tyckte att nu kan det räcka. Ringde ner till receptionen och då kom det upp någon representant här för hotellet och gick in i rummet och fann Hendrix då sovandes på sin säng. Och han blödde rejält från en hand.
Oj, okej. Okay.
Han hade slått sönder ett fönster. Om det är ett ytterfönster eller om det är någonting inne i hotellrummet, det vet vi inte riktigt. Nej. I historien. Som...
Men vi har lovat Opalen att vi ska inte göra som Hendrix.
Ja. Tror du vi skulle återskapa? Ja, jag är beredd att trasha hela rummet.
Nu eller aldrig.
Ja.
Så att då blev han ju tagen till fyllecell.
Ja.
Eller först till Sahlgrenska,
ja.
Fick sy sin hand och sen fyllecell.
Hade han slagit sönder mer grejer?
Alltså där går historierna isär lite för Opalen hade ju tyckte ju att det fanns skador för 5718 kronor.
Okay. Yes.
Vilket var ju mycket då på den
tiden.
Turnéansvarig, den svenska turnéansvarig som kom hit snabbt också och kollade. Han tyckte att det var ju överdrivet. Så farligt var det inte. Men ja, det blev som det blev ändå. Polisen blev tillkallad. Och...
Har Jimmy själv gett någon förklaring till varför
han... Så när han vaknade från fyllecellen, då var han ju väldigt skamfull. Ja. Och jag tyckte att det var... För han, är ju, han var ju ingen våldsam person.
Nej.
Utan väldigt ödmjuk och timid och snäll.
Ja.
Men och så var det var någonting som gjorde att det gick överstyr.
Just det.
Om man googlar på det, då är den officiella förklaringen att det var fans som försökte ta sig in på rummet. Och det tyckte, då blev man förbannad. Men det kan ju också varit knark. Och
här har vi fansen nu då.
Ja, nu ska vi in i rummet här.
In i rummet här, 625. Och här har vi rumsnyckeln då, 625. Oj, vi har tillträde.
Oj.
Tjena, ja, Jimmy.
Dags att vakna nu.
Vad fan, fröjsan.
Ja. Det var inte så stort.
Nej, jag trodde jag hade någon bild att det skulle vara större.
Kolla, här har vi ju lite dokumentation.
Ja, coolt.
Just det, på väggen har de satt upp... det är någonting från Göteborgs rådhusrätt. En dom är det.
Ja. Amerikanske medborgaren, musikern James Marshall Hendrix.
Och det här, ja just det, det här är ju den 16 januari. För detta här skedde ju då natten mellan 3 och 4 januari. Och han skulle ju egentligen varit kvar här i Göteborg och väntat på sin dag i rätten.
Ja.
Men de hade ju en turné och klara av i Sverige, så att de kom till någon slags förståelse där, att de kunde åka iväg och göra Sverigespelningarna. Men sen så fick Hendrix stanna kvar i Göteborg och de andra medlemmarna åkte iväg till England. Så vi kan vänta här till den 16:e. Och han erkände ju allting och sådär. Och...
Ja, som sagt, en trevlig och kanske lugn och snäll kille i botten.
Verkligen, verkligen.
Anpassar sig efter svenska rättssystemet.
Ja.
Här står det att domslutet till slut då blev att rådhusrätten dömer Hendrix jämlikt brottsbalken. Han blir dömd för skadegörelse att utgiva 80 dagsböter om 40 kronor. Mm.
3200.
Hade han nog ändå råd att betala, eller?
Och så var det då skadegörelsen som hotellet fick för 5718 kronor.
Just precis. Ja, men han kom tillbaka till Sverige ändå, eller? Efter
han var 68. Ju i Sverige och spelade mellan 68 och 70, så var han ju vid 19 tillfällen och spelade i Sverige. Och sammanlagt 34 konserter, för det var många sådana här dubbelspelningar på samma ställe.
Ja.
Mm. Så att han var ju mycket i Sverige.
Ja.
Och han har ju även en son i Stockholm.
Just det, ja.
Vad sa du, 3200? Så kolla vad det är dagens.
Så gaget gick ju åt, för han fick 6000 i gage på Lorensberg.
Ja, du har koll på det.
Och det var ju motsvarighet till 60 000 då, sägs det, i dagens pengar.
Ja, okej.
Okay. Så det var ganska saftiga gager han hade fått på den tiden.
Ja.
35 000 då fick han betala.
35 000 ungefär?
Ja. Okej. Okay. Ja, det är ju häftigt ändå att tänka sig att han har legat bakfull i det här rummet.
Inte roligt att vakna upp.
Nej,
polisen kom
han hade fin utsikt åtminstone. Men...
Och så var det ju handen också, så det påverkar ju hans spel ett tag framöver. Men, och det finns bilder på när han har någon slags tejp, eller alltså, plåster eller bandage eller någonting.
Här står ju att han slog sönder, eller förstörde i raseri så gott som all inredning i rummet.
Ja, enligt hotellopalen.
Ja, precis.
Och det kanske var så.
Ja,
vi vet inte.
Nej.
Det var före min tid, så jag vet inte.
Det var inte så stort rum, så det var inte så mycket in.
Nej, exakt.
Det kanske gick ganska fort.
Ja. Det var nog ingen LED-TV som hängde på väggen.
Och här är ju inga andra fönster, så det måste ju varit det här fönstret antagligen som han slog sönder.
Mm. Ja, ett litet historiedokument.
Hur har han spytt i toaletten, tror vi?
Jag vet inte, vi får se.
Ingen frän då.
Ingen frän. Vad bra.
Jag ska väl säga att jag väntade mig en svit.
Ja, det är väldigt ödmjukt. Att
väldigt
ödmjukt,
ja. Det är lite mer som finlandsfärger över det här.
Ja, nästan.
Mm. Men det var ju så, de tog inte riktigt hand om sina artister på samma sätt förr i tiden.
Nej.
Dels så fick de ju... Jag menar, bara gå ut själv. De hade en chaufför som skulle hämta och lämna dem på de här ställena de ville gå på. Sen vet jag inte om de hade någon representant med sig eller livvakt eller någonting, utan de var lite liksom utlämnade åt fans och folk som kanske hade olika agendor. Det var därför det hände så mycket på 70-talet också, att många dog.
Ja.
Man hade ingen som tog hand om dem.
Nej.
Nej. Hendrix härjade på hotell.
Hur gammal var han då när det här hände?
Han dog i 70, då var han 27.
Ja.
Så han var 25 då.
25, ja. Ja. Var en liten pojk.
Ja, ja. Verkligen. Mm. Och vi vill verkligen tacka Hotell Opalen som lät oss komma in hit och filma och prata lite om detta.
Ja, mm. Verkligen.
Ja. Kul upplevelse. Och så fick ni följa med.
Ja, ja. Ett litet stycke rockhistoria.
Verkligen.
Ja. Representanter för Beatles låt för låt. Jens och Kristoffer. Som fick vara med på det här plusavsnittet.
Peace.
And love. And all that shit. Som man sa. Tack för detta. Det var ju speciellt.
Det var roligt.
Ja, det var det faktiskt.
Vi får se till att de ordnar den här gitarren.
Vi kan gå ner och fråga om en skruvmejsel, så kan vi fixa det ganska omgående.
Ja. Eller så fixar jag det i redigeringen sen bara.
Det kan du nog göra. Vad häftigt. Jag fixar Tabbe.
Det är samma rumsnummer om ni vänder bilden.
Det går att redigera på alla möjliga sätt. Ja, då har vi varit inne i Hendrix rum nu då, 625.
Ja, det var häftigt.
Ja, det var det ju. Det var ju väldigt snällt av Hotell Opalen att ge oss en nyckel så att vi kunde ta oss upp till sjätte våningen och ta oss in till allra heligaste.
Stort tack till Scandic Opalen, och vi tipsar starkt om att besöka Opalen såklart.
Där och, kan... Ja, precis. Ja. Och då väljer man ju... Kan man säga till receptionen där när man ringer eller bokar att man vill ha rum 625?
Ja, det kan man göra. Så får man se om man får det.
Ja. Det var inte det största rummet.
Nej, det kan man ju tycka, att det var ju inte så någon flådig sån här svit eller någonting som man bodde i. Utan det var ju verkligen ett litet rum.
Ja, det var det.
Så det måste ha varit snabbtrashat.
Ja, det gick nog på några minuter bara. De kom hem från festen vid tvåsnåret och så blev de sura vid fyrasnåret och sen... 7 minuter över 4 var det färdigt.
Precis.
Ja, men det var i alla fall, de hade ju, det var ju, man kunde märka på rummet att de hade en målning på Jimi Hendrix på väggen, och de hade lite tidningsurklipp. De hade också en, om det var original eller om det var kopia från domslutet.
Domslutet, ja precis.
Det såg nästan ut som att det skulle kunna varit ett original.
Ja,
det kanske var hotellets kopia.
Så kan det vara.
Ja. Så det var kul att se. Och sen så på dörren där så hade de ju en gitarr då, som tyvärr var felvänd.
Mm.
Men det kan vi tipsa dem om, att man
gör om, gör rätt
där. Ja.
Jaha.
Så det var jättehärligt att få se den delen av rockhistorien.
Ja, jag tänker, du som är stort Hendrix-fan också.
Ja. Det har ju varit som ett romantiskt skimmer över den delen av Göteborg. Så nu känns det som att man har fått ytterligare en pusselbit.
Checkat av det på listan.
Mm, härligt.
Ja. Det var kul att vara där.
Mm. Vi får väl se om vi i framtiden kanske... jag skulle inte vara främmande för att göra ett Jimi Hendrix-avsnitt. Om man hittar en... passande gäst kanske eller så.
Just det.
För det finns mycket att gräva i där.
Jag behöver lära mig mer, känner jag, om Hendrix.
Även om inte hans diskografi är... Ja, den är ju ganska stor nu, men under tiden han levde var den ju inte jättestor. Men det finns ju mycket att gå igenom. Så det kan bli någonting för framtiden.
Ja.
För vår eminenta podd.
Verkligen.
Ja, nej, men det var ett trevligt litet plusavsnitt.
Ja, och vad kul att vi kunde ta med Jens och Kristoffer upp.
Just det, de var ju med på i hotellrummet. Det var våra nya kompisar, Jens och Kristoffer, från podden Beatles låt för låt.
Ja, precis.
De ville också följa med upp, så det fick de göra.
De tyckte också det var en jätterolig upplevelse. Jag måste passa på att tipsa också om, just när vi snackar Scandic Opalen och sådär. Och gillar ni Beatles och annat relaterat runt 60-talsmusik och sådär, så kommer det ju ett Beatle Day-event till hösten också.
I oktober,
ja. 10-11 oktober, fredag, lördag.
Spännande.
Så det kan man gå in och läsa mer om på beetleday.se.
Bra tips.
Ja. Då kan ni få se. Kanske ni kan gå upp och bo i rummet eller titta på rummet. Det vågar inte jag lova här och nu, men kom dit och lyssna i alla fall. Det brukar vara trevligt. Mycket folk.
Spännande.
Ja. Ja, som ni märker, det är mörkare nu än förut när vi pratade.
Ja, ifall ni är med på YouTube nu så har ni märkt en ganska rejäl skillnad i dagsljus. Vi fick lätta upp med lite innerbelysning här vid bilen för att vi ska se. Torbjörn ser inte något vad han kör, men det bjuder vi på.
Ja, det är extra material.
Det viktigaste är ändå podden, att den kommer i första rummet. Okej, vi tackar för oss för denna gången.
Ja, vi som har kört lite carpool karaoke här idag heter...
Ja, det är Lars Berger.
Och Torbjörn Jackson.
Japp, vi hörs snart igen.
Nu drar vi hem. Hej.
Nu drar vi hem, ja.
Bye bye. Hej då.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat på Musikpodden 1234. Om du gillar oss och vill höra fler avsnitt så glöm inte att prenumerera. Du hittar oss på Spotify och där du lyssnar på dina poddar. På Spotify kan du välja om du vill höra avsnitten med musik i samtalen. Du kan också lyssna på alla spellistor med musik från avsnitten under vår Spotify-profil Musikpodd 1234. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, YouTube och TikTok. Vi uppskattar om du delar våra inlägg och ställer frågor till oss. Du får gärna komma med förslag på kommande ämnen eller gäster du önskar skulle vara med i programmen. Sök på Musikpodd 1234 i sociala medier så hittar du oss. Det går lika bra att skicka ett mejl till musikpodd1234@gmail.com. Vi hörs snart igen.
Hej och välkomna till 1234! Plus,
vi tar det en gång till.
Hej och välkomna till 1, 2, 3, 4.
Plus.
Är det va?
Och det är nummer
det här blir nummer 5 då. Det beror på vilken ordning vi ska släppa.
Exakt. Men ja, precis.